God förmiddag och välkomna till den här gudstjänsten söndag den 1 december och första advent. Det pirrar alltid lite så här extra i magen på mig när det är första advent och man får stå här framme. Jag brukar ju göra det, jag snor den innan någon annan tar den. För jag tycker det är så härligt att se och alla ljus och lite mer förväntan i ögonen kanske. Idag kommer vi att få höra Frans predika för oss och kören ska sjunga under ledning av Nils Flink. Det är också mysigt med adventskören tycker jag. Och jag heter Åsa Axelsson och jag ska leda mötet. Jag tänkte börja med att läsa en adventstext för er. Nu har jag fått mina nya progressiva glasögon så att om jag ser ut så här så är det inget konstigt. Fröjda dig trots allt. Advent. Första advent. Finns det egentligen något ord som tydligare andas förväntan? Efter en lång, mörk och oftast ruggig november så bryter plötsligt ljuset fram. Och till brusande och mäktigt orgelackompanjemang sjunger vi jublande Hosianna, Davids son, välsignad vare han. I adventsstaken fladdrar ljuslågan, i fönstret tindrar stjärnan och bakom knuten anar vi redan en krubba i Betlehem. Där världshistoriens mest fascinerande födsel om bara en kort tid ännu en gång ska äga rum. Rubriken för första advent är ju ett nådens år. Och det låter ju hoppfullt. Och jag tycker att första advent är en dag när vi verkligen ska få vara glada. Utan andra tankar än ljusa tankar. Det är inte så lätt alla gånger. Och ibland känns det nästan som att det är lite fult att bara vara glad. Som om man struntar i allt elände. Bara för att man ser alla glädjeämnen omkring sig. Man kanske säger att man är glad över årstiden. Glad över sitt jobb. Glad över något annat i världen. Och så kommer det någon och säger, glad? Ja, då har du inte tänkt på. Eller något liknande. Men vi måste också ta oss rätten att få glädjas. Vi vet att vi är illa ute, även om vi bor i ett förhållandevis tryggt land. Vi vet att det finns fattigdom, krig och elände på många platser. Vi vet att klimatförändringar är en realitet och vi vet att nazister marscherar i världen och att medmänsklighet stundtals verkar höra till en gången tid. Vi vet att det finns trasiga människor både på nära och på längre håll. Och vi vet att advents- och jultiden inte är en ljus och lycklig period för alla människor. Lidandet finns och är stundtals påtagligt. Vi vet allt det här. Vi gömmer oss inte för verkligheten. Vi håller oss inte undan ifrån världens lidanden. Men vi måste få ha glädjen i behåll. Det går inte att leva om vi låter maktlösheten vinna. Om vi aldrig tillåter oss att vara genuint glada. Man kan alltid hitta ett lämpligt citat av Tage Danielsson. Och här passar det med följande. Hör upp, du sorgset kvidande. Se här din svåra roll. Att inse världens lidande med glädjen i behåll. Låt oss glädjas. Låt oss fira advent och jul i glädjens tecken. Låt den märkliga mannen som en gång för länge sedan red in i Jerusalem på en åsna också rida in i våra hjärtan. Han får använda vilket riddjur han vill. Men låt glädjen sprida sig. Låt värmen få fotfäste. Och låt advent bli ljus, tacksamhet och medmänsklighet. Det kan vara svårt att fröjda sig om man ser det yttre. Om man ser omständigheterna, om man ser världen hur den ser ut. Man kanske har sorg. Man kanske har oro för nära och kära. Sjukdomar, ekonomi. Men trots allt omkring oss, oavsett egentligen hur vi mår, så har Gud gett oss det som en gåva. Att vi kan få ha fröjd i Herren. Vi vet vad vi har och vad som kommer. Så oavsett egentligen hur det ser ut så kan vi fortfarande ha vår fröjd i Herren. I morse när jag vaknade så fick jag den här låten i huvudet som en liten jingel. Fröjda dig, sjung och var glad. Fröjda dig, tacka var dag. Gud är med, lämnar aldrig dig. Tro och hoppas, fröjda dig. Vi ska be tillsammans. Och ni får gärna dela glädjeämnen, bönämnen, tacksägelseämnen, allt. För det blir lättare om man delar, oavsett vad det är. Det är roligare att glädjas flera, och det är lättare att kämpa flera också. Nej, du kan få göra det nu. Det går bra.
Ja, när jag som tillfrisknande missbrukare har ju alltid varit väldigt van att försöka fixa allting själv. Allting ska jag göra på eget hand och jag ska alltid vara stark själv. Men det som är svårt ofta för mig är att jag har så mycket ilska. Någon kan ha gjort någonting mot mig eller jag tänker på något som hänt förut. Och jag kan bara bli argare, bubblar upp innan mig så nästan blir helt vansinnig. Så jag hade en sak nu som har varit väldigt svårt att släppa, men då sa en vän till mig att ja, då ber du till det går över. Och liksom kom jag hem, la mig bara ner, bad i 5 minuter, sen släppte det helt. Jag har gjort det flera gånger hela veckan. Jag såg en video på YouTube med en annan man som hade mycket ilska. Han fick be varje dag i 3 månader, sen släppte det. Så det viktiga jag vill ta med att försök aldrig ordna någonting själva, utan lämna över till Herren så hjälper han oss.
Bra. Jättebra. Det är så härligt när vi får dela saker med varandra. Mer sånt tycker jag. Nu ber vi. Tack Herre att vi får komma inför dig den här dagen. Denna första advent Jesus. Tack för att vi får fröjda oss i dig Jesus. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss så får vi fröjda oss i dig Herre. För du är med Jesus. Vi vet vad vi har i dig Jesus. Tack för det Herre. Och jag ber dig att du ska vara med alla yttre omständigheter. Allt som vi bär på, allt som vi sörjer över, allt som vi jobbar med Jesus, vad det än må vara, så ber dig att du ska ta hand om det och att vi får någonstans ändå fröjdas i dig Jesus. Tack för det han delade Jesus, det är fantastiskt att vi kan lämna över allt till dig Jesus. Det blir så mycket bättre då Herre, när vi lämnar allting till dig, att vi inte försöker lösa saker på egen hand Jesus. Tack för att vi får göra det. Jag vet vilken situation hon är i och du ser var hon är någonstans just nu Herre. Du vet precis vad hon tänker i detta nu Jesus. Jag ber dig bara att din frid ska få komma in i hennes hjärta Jesus. Att det blir en lösning på allt Jesus. Att du bara får ta över Herre. Ta över hennes liv Jesus. Jag tackar dig för att du vill det Jesus. Halleluja, jag ber dig för alla som är här idag Jesus, välsigna oss alla Jesus, låt oss sitta med öppna hjärtan för vad du har att säga, vad du vill göra den här dagen Jesus. I Jesu namn tackar jag dig, amen.
Så, trevligt att se er idag. Frans Kemp heter jag, jobbar här som pastor i församlingen. Och idag tänker jag prata lite grann om ljus. Min PowerPoint kommer snart igång också, lite grann. Och men i alla fall, jag kan ju säga lite glädjeämnen också som inte jag sa. Vi var ju på PMU igår och vi samlade in lite grann pengar till Hela Människan Falun. Så 109 989. Och ett sätt också vi kan skänka vidare till den verksamhet som Ria gör då. Jag skickade till David, han som är verksamhetschef nu igår. Han bara, halleluja, sa han. Han tog emot det tacksamt. I alla fall, jag tänker bara ställa en fråga sen här också. Varför tänder du ditt ljus? Och den fråga du kan ha med dig nu också när vi... Ja, hela predikan här. Varför tänder du ditt ljus hemma? Jag växte upp i Norrland. Och jag hade en egenskap eller oegenskap. Att när jag inte förstod någonting. Då vill jag veta varför. Jag vet inte om någon känner igen den egenskapen. Att man kan ifrågasätta saker. Och speciellt också om det var traditioner som jag inte förstod. Vi var mycket i Svenska kyrkan och jag förstod inte alla symboler, vad man gör det där. Och ibland kunde jag fråga sig, varför gör vi det här? En sån egenskap tas inte alltid emot väl, ska man säga. Men också för min egen skull. Jag vill gärna veta varför, så jag kan vara övertygad när jag gör någonting. Och en sak som jag har kämpat med förut, speciellt med ungdom, var varför ska man tända ljus? Jag vet inte om jag har tänkt på det, Sara. Vi kan ta nästa bild direkt också. För ibland när man tänder ljus så släcker man ner för att det var mysigt. Och speciellt när man äter mat ska man ha tända ljus med maten. Jag som är lite rationell, men jag ser ju inte vad jag äter. Varför ska vi då tända ljusen? Alltså, det går inte ihop. Så här. Det finns många olika sådana saker. Och när man ska, ja, så här. När man har en lampa, varför kan inte tända lampan istället för ljuset? Det är mitt tänkande, så här. Rationellt. Ja, men det är, nu är det ljust här i här, lokalen. Det är fint med ljusen här, men ja, ja. Så mysfaktorn har inte jag haft. En del har den och tycker jättebra, så välsigne er. Så här. Ja. Men i alla fall för mig var det att jag behöver en övertygelse. Varför gör jag någonting? Varför tänder jag ljusen då? Varför ska jag göra det här? Jag har ju genom åren lärt mig det, att men det kan vara bra och att en del tycker bättre om det. Så då gör jag det för deras skull. Ja. Men om vi kollar på egentligen på våra traditioner, både församlingen och i vårt land totalt, även i julen, så har vi många traditioner som vi bara gör utan att egentligen tänka på varför gör vi det. Och traditioner kan vara bra, men det kan man också ifrågasätta varför vi gör saker och ting. Vad leder det till? Varför följer vi bara någonting utan att veta varför? Om vi kollar bara på alla symboler vi har kring julgran, tomtar. Ja, det är sådana saker som man frågar, ska vi ha det här? Vad är det för någonting? Och en del har varit jättejobbigt för det. En del, jag bryr mig inte så mycket om vi har en tomte eller en julgran. Eller, men en del har jobbigt för det. Och det brann upp frågesättet, varför gör du det jag gör? Varför tänder det här ljuset i advent? Vad är det för betydelse för mig? Vi sjunger sången, nu välkomnar ni friden. Vi välkomnar det. En av mina predikantkollegor, han uttryckte en gång så här att varför ska vi fira pingst? Vi har pingst året runt. Vi ska fira pingst varje vecka. För det är där vi lever. Men i alla fall, det finns två argument som jag brukar tänka på när jag ska fundera kring traditioner och att leva i olika saker. Och det första argumentet som jag har, alltså att Jesus, när han levde på jorden, så levde han i en värld som han kunde ju se, men hur de hade gått fel. Han levde mitt bland människorna som han kunde se att de gör saker, men de förstår inte varför. Och de gör saker på fel sätt för att de förstår inte varför. Så han var ju förkrossad egentligen för det han såg och det folk gjorde på den tiden. Men han levde med dem, vandrade tillsammans med dem, han följde de judiska traditionerna och sen valde han sina strider. Han valde att men nu ska jag faktiskt gå emot det här när Gud ledde honom. Och det är samma sak för oss också. Vi kan se orättvisor, vi kan se saker som vi funderar på, är det rätt eller fel? Men jag tror att Gud vill också ge oss vishet att när ska vi ta upp striderna? För om vi blir dömande, det kan vi framstå från. Om vi går runt och muttrar på att det här är fel, det här är fel, det här är fel i vårt samhälle. Då är det inte så uppbyggligt heller. Men när Gud leder oss, när Gud säger till oss, gå, jag vill att du ska förändra den här saken. Som man gjorde med Jesus. Då kan vi skapa en svallvåg som förändrar sakta vårt säkert vårt samhälle i Guds riktning. Den andra argumentet är från Paulus när han skriver Korinthierbrevet i kapitel 10. Så här. Och där har han haft en stort argument kring, kan man äta offerkött? I den tiden fanns de här slaktare, fanns de som offrade i samband med offergudar helt enkelt. Och man kunde köpa kött och äta kött som offrat till offergudar. Och församlingen var en del uppväxt att det här kan man inte göra. Och en del kommer från en sån sammanhang, men det här är inget farligt. Och sen säger Paulus mitt i allt det här att så här, allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Här lägger han upp några grundläggande värderingar. Först och främst att vi behöver inte vara rädda för samhället runt omkring oss. När de sätter upp olika värderingar och gör saker som går mot Gud. För vi har ju Jesus. Han är större än allt. Vi har Gud. Det finns inga andra gudar. Vi behöver inte vara rädda. Vi har det vi behöver och var tacksamma för det. Sen är ju allt inte bra för oss. Och vi kan fråga oss, är det här nyttigt? Är det här uppbyggligt? Hjälper dig de vi umgås med? Vi kan tänka på deras svagheter. För exempelvis på den här tiden hade de ju svårt med offerkött. De som kommer i den här verksamheten. Ska jag verkligen göra det här? Och då valde de att ja, men vi kanske inte gör det här för deras skull. Och det kan vi tänka på också när vi möter. Exempelvis om vi skulle ta exempelvis om glass. Nu tar jag ett helt annat argument. Men glass. Vilka tycker om glass här? Ja, det är många som gör det. Visste man kan ha glassberoende? Det finns en egen form så här. Man kan vara beroende av glass. Samma som alkohol, glassberoende. Det kanske inte är det vanligaste man pratar om idag. Men om du skulle umgås med en person som har problem med det här och så bjuder hem den på middag, då kanske du inte ska servera glass till den personen. Tänka på den personen istället. Nu säger jag att många här tycker om glass och bjuder hem och bjuder på glass. Det är inte det jag försöker säga, men tänk på andra. Vad tycker de? Vad har de problem med? Och för deras skull kanske vi inte gör det här. Och om man kollar rent historiskt sett kan man säga att vi kristna har ju använt traditioner, både festivaler och gamla symboler, och återlöst dem för Guds skull. Om vi bara tänker på korset, så är det en ganska grotesk symbol om vi inte har betydelsen av vad Jesus har gjort. Så idag ser vi på korset som en symbol för vad Jesus har gjort. Det är räddning för oss. Men på den tiden var det ju inte en bra symbol. Så låt inte vara rädda för att vända på de här traditionerna vi har. Sakerna vi kan se, fundera, är det verkligen från Gud? Att om Gud leder oss, låt oss återlösa det för hans skull. Men jag ska prata lite om ljus idag. Och jag ska kolla lite grann på Jesus som ljus. Vi kan ta nästa bild så här. Och en av sakerna han säger är att han är världens ljus. Johannes 8:12 står så här. Jesus talade till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det här är ganska, på den här tiden var det ganska utmanande, skulle man kunna säga. Han sa det här till judar, så de tänkte att vi har hela sanningen. Det är vi som är utvalda. Vi är Guds folk, ingen annan. Och Jesus sa, jag har världens ljus. Inte bara ljuset för er, ljuset för alla. Samma sätt som han är ljuset för oss, han är också ljuset för alla som inte känner Jesus. Han är det vi behöver. När vi hittar honom, när vi följer honom, då vandrar vi inte längre i mörkret, utan får livets ljus. Jesus är enda vägen. Det är väldigt starkt och det är också något vi kan förlita oss på. Att mitt i alltihop, vi lever i en mörk värld. Saker händer runt omkring oss som man blir mörkad helt enkelt. Och då har vi faktiskt Jesus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Vårt löfte kunna vara tillsammans, så vi behöver inte vara rädda för det som händer, för mörkret runt omkring. I honom så finns den friden. Jag vet att jag är älskad, för Gud älskar mig. Och jag kan vara trygg där jag bor just nu. Vi kan ta nästa bild. Jag tänkte lite grann, tre olika aspekter av vad ljus kan vara. Under så här bilden är som en fyr. Det är stormigt hav runt omkring. Världen är ju så. Det stormar, det är saker som händer. Men Jesus, han är den fyren som visar vägen. Och nu är det inte så att om vi följer Jesu fyr att vi kraschar. För man ska ju inte åka mot ljuset när man har båtar där, för då händer någonting där. Men han har ju hopp om en evig räddning, om ett evigt liv. När vi följer honom, när vi ser på honom, så är vi på rätt väg. Det finns en framtid, ett hopp. En av sakerna som påverkade mig på en resa jag gjorde till Egypten var en av missionären där som pratade om hur man skulle kunna nå muslimer. Och då nämnde han så att vårt uppdrag är kanske inte först och främst att ta in dem i kyrkan, men att visa vägen, visa Jesus. Att vi pekar på Jesus. Och sen är deras resa komma då mer och mer. Men vårt uppdrag är först att peka på den här fyren. Den riktningen ska du följa. Följ den, så kommer saker att falla på plats. Och jag tror att vi behöver också fokusera och peka på människor att Jesus, följ honom. Han är den vi behöver. Och när vi pekar på Jesus vet vi att ja, han är bäst helt enkelt. Det finns en annan aspekt, och det är att ljus är inte alltid att leka med. Om vi tänker att vi går ut när det är soligt, jag brukar solglasögon och solkräm. Jag vet inte vad ni har. Jag vet inte om ni har tänt eld på någonting. Om ni har vält på något ljus någon gång. Är det någon som har gjort det, som har varit med om att hår har brunnit och så här saker? Är det någon som vågar säga det? Ja, några kanske nickar här. Så jag har råkat tända eld på en läggda en gång, en så här åker. Jag och några vänner lekte med tändstickor. När jag var kanske 10 år gammal. Vi fick respekt för att elden spred sig ganska fort. Vi lyckades släcka den dock. Vi är glada för det. Och mina föräldrar, pappa såg att vi gjorde det och skrattade, hörde vi sen efteråt. Massa år senare att han stod bara, haha, nu får ni lära er det. Han hade säkert varit beredd att åka dit också och hjälpa till om det skulle behövas. Men eld är ju inte bara att leka med. Det är inte bara en mysfaktor. Det finns någonting som utmanar oss. Utmanar oss till förändring. Och när Jesu ljus lyser på oss, så utmanar oss också att förändra oss. Det är inte bara jag älskar dig, men också att jag vill hjälpa dig att bli det bästa av dig själv. Ljuset visar också saker som gömmer sig helt enkelt. Min dotter Zoe, hon har en snuttefilt som kallas snuttis. Och hon har en förmåga att leka med den under dagen och gömma den. Och den kan vara gömd var som helst. Hon kan gömma den i en väska som har lagt någonstans. Eller hon har burit på den och kastat bort den för det har hänt någonting. Så ibland när vi ska gå och lägga oss och den inte finns där. För hon måste ju ha den för att kunna sova. Så måste vi gå runt och tända alla lampor och försöka lista ut var den finns. Och jag är tacksam för att det finns ljus här. Och hittills har vi hittat den. Men vi vet inte, någon gång kommer den vara någonstans som hon har gömt den. Men det är också så med oss själva att Gud utmanar oss. Hans ljus visar också saker som vi bör ta itu med. Men det är också ett sätt nådefullt och kärleksfullt ljus. Det är inte bara ljus som säger till att men du måste lösa ditt eget problem just nu. Jag ser alltid ditt problem, du måste fixa det själv. Det är inte så. Men Gud i sin kärlek och nåd kan uppenbara saker. Det här vill jag att du ska ta hand om med min hjälp. Han vill bränna bort det. Precis som elden här. Han tar ditt bagage och vill sätta dig fri. Det är en skön känsla att bli frisatt. Att lägga saker man har och få släppa det. Jag kommer ihåg några gånger har jag gjort så att man har varit på något läger eller gemenskap. Och man har delat, vi har suttit under en eld ute på, ja, i mörkret. Och att en stund vi har delat saker, vi skriver saker på ett papper. Men det här kämpar jag med. Och så delar det i en grupp och sen kastar man elden. Och den känslan var att nu får jag släppa det till Gud. Det är en skön känsla. Så Gud är en förtärande eld, men också en kärleksfull eld som vill hjälpa oss. Sen har vi också ett ljus som lyser upp. Där det finns beskydd. För när vi följer Gud finns också beskydd. När vi är i hans ljus, i hans närvaro, så lever vi under hans beskydd. Det finns en mysfaktor där också. Att när vi är där, får njuta av hans ljus, så vi får vara där bästa platsen finns. Och det gäller att vi följer honom. Att vi inte går ut i mörkret igen. Men att vi följer honom. Jag kommer snart tillbaka till det. Vi kan ta nästa bild. Och här säger också Jesus att vi ska vara ljus. I Matteus står det så här: ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Han ger oss ett uppdrag. Att på samma sätt som han är världens ljus har jag också ett uppdrag att lysa för de vi möter. Vår omgivning. Att vara ett ljus för vår mörka värld. Var en av oss. Någonting vi ska ta med oss. När vi möter omvärlden. Och möter jobbigheter. Så har kanske Gud satt dig på den platsen. För att du ska visa på en annan verklighet. En verklighet där Jesus är levande och ljus. Så vi kan ta nästa bild. Hur kan vi då vara ljus? Jo, vi behöver inte gömma oss för vår tro. Jag har gjort det många gånger i mitt liv. Man har nästan skäms för att berätta om Jesus och jag är kristen. Att man, ja, men, han går, istället för att ta ett steg framåt, när man möter olika orättvisor, så tar man ett steg tillbaka. Jag är tacksam för att det finns nåd av Gud. Att han ger oss en till chans. Har gett mig en till chans. Även när han misslyckas. Men vi bör inte gömma oss. Vi bör inte vara rädda. För ingen av oss är ju perfekt. Och det är så att man kan ju tänka sig. Vad har jag att ge? Jag vet mig själv. Jag är inte så perfekt. Jag har massa saker jag kämpar med. Hur ska jag kunna vara ett ljus för min omgivning? Med mitt liv? Jag tänker göra en illustration lite grann av det här. Nu ska jag kunna hjälp att ta här lampan här. Jag tänker så här att vi är ju som en lampa. Och ibland om vi täcker den, vi syns inte så mycket. Här. Nu gick den sönder här tror jag. Nu. Men så fort man börjar lysa lite grann så börjar det sprida sig. Kan vi släcka, Peter, bara släcka ner här. Ta den där knappen där. Ja, där bara bak. Så kan man säga att det börjar sprida sig lite överallt här. Om man tänker helt här, sprider sig överallt. Men Var man lite grann så syns det ändå. Och vi är ju så här, vi visar ju inte Guds ljus perfekt, för vi är inte perfekta. Men vi kanske missar en liten detalj, helt enkelt. Och ni kan ju tänka er så här, den här lilla ljusglimten kan ju förändra någons person, någons verklighet. Tänk, du får bara en liten glimt av vem Jesus är, så det är förvandlan, så kan det förvandla dig. Så ta med det att vi behöver inte vara perfekta för att kunna visa Guds ljus. Vi var själva. Men Gud kan använda den lilla biten, detaljen av vem du är, så kan han möta någon. Så var inte rädd. Andra saken att vara, hur kan jag vara hans ljus? Det är att vandra i ljuset. Och jag ska ta en liten text från 1 Johannes 1:5-10. Som pratar lite grann om att vandra i ljuset. Jag kommer läsa det här. Så jag står här. Detta är det budskap vi hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi, handlar inte för sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med honom, med varandra. Och Jesus, hans son, hans blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi inte säger att vi har syndat, gör honom lögnare och hans ord finns inte i oss. Här kan man säga att det är som en olika kontraster. Det är ganska vanligt att man går i kontraster. Man visar det på en väg som inte var bra och en väg som var bra. Och här kan vi också se att Johannes visar på vad det innebär att följa Jesus. Att när vi är gemenskap med honom så har vi gemenskap med varandra och vi renar det. Han tar hand om det vi bär på. Precis som den elden som förtär, tar bort saker. När vi vandrar tillsammans med honom, när vi följer honom, så hjälper han oss med det här. Och han utmanar oss att inte gå inte tillbaka till det gamla, till mörkret. För där finns ju ingen hjälp. Den är helt själva. På samma sätt han säger också här att om du säger att du inte har synd, så har du missat helt. För det är ju så att det är inte tanken att vi ska klara allt själv. Vi är alla syndare, alla har gått fel. Men i honom finns rätta vägen. Ljuset. Och vi behöver vandra i ljuset. Jag ska ta nästa bild. Slutet här. Så några aspekter på vad handlar om att ljuset, helt enkelt. Så frågan här som är från början. Varför tänder du ett ljus idag? Jag skulle gärna säga att vi kunde tända vårt ljus för att påminna om Jesus. Vad han gjort. Och det gör vi också när vi tänder ens ljusen. Att vi påminner om honom. Det är ursprungstanken i alla fall. Att vi steg för steg närmar oss julafton. När han föddes, juldagen. Men det är också att tända ett ljus för att visa att han är hoppet. Det eviga hoppet vi har om en framtid med honom. Att vi kan tända ett ljus, jag tänker på honom att jag har faktiskt vägen klar. Vi kan också tända ett ljus för hans död som har renat mig från synd och vill fortsätta rena mig. Vi kan tända oss ut för hans uppståndelse och visa att döden inte är slutet. Att vi har ett evigt liv framför oss. Vi kan också tända ett ljus för att det ska lysa vägen. Påminna om oss om att han vill leda oss och förvandla oss. Och att han kan använda mig precis som en lampa som inte är perfekt. Så kan han använda mig för att visa andra. Vi kan tända ett ljus för att Gud ska använda mig. Vi kan också tända ett ljus för att Vi vill att Jesus ska lysa upp våran värld. Precis som han förut tände ljusstakar för att visa vägen till kyrkan. Att man vandrade vägen, längs vägarna och man kunde se ljusen lysade på vägen till kyrkan. Så kan vi också tända ett ljus för vår mörka värld och visa vägen till Jesus. För han är orsaken varför vi firar jul. Varför vi är här. Så låt oss tända vår ljus för honom, för hans skull. Tack Gud för att vi får samlas här. Tack för att ditt ljus är världens ljus. Som leder oss på rätta vägar, Herre. Som kan vara som en fyr i mörkret som proklamerar din, dig. Och hoppet. Frälsningen. Och vi ber att du ska använda oss i våra liv. Hjälp oss att kunna vara det här ljuset som lyser för andra människor. I vår otillräcklighet och vår svaghet kan också visa på dig. Och jag ber att de människor vi möter att de ska få en liten bara inblick i det liv du vill ge dem, Herre. Jag ber för alla som är här. Jag ber att under juletid att det ska vara en stund de får också få lysa för sina för grannar, för vänner, familjen, för de som går på skolan, arbetskamrater. Att de ska vara någon som lyser och visar dig för vår mörka värld. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Men när Frans, ibland när predikan är så börjar det snurra i ens eget huvud också. Och man börjar tänka på saker som hör till predikan. Och då måste jag berätta hur det gick till i morse. När vi skulle tända vårt första ljus vid frukostbordet så var det Annie som skulle tända ljuset. Med en sån här, vet ni, som man knäpper på. Så, ja. Och det började aldrig brinna någon gång. Hon satt med den där lågan och försökte tända ljuset. Det tog en och en halv vers på en adventssång innan det blev ljus på det, eller fyr på det ljuset. Och så kan man ju känna det ibland. Vi ska ju vara ljus för världen. Och då kan man tänka så här, men min veke är ju så torr. Det är så torrt och trist och trökigt. Hur ska det kunna bli något ljus på den här veken? Men Gud, han är mycket mer tålmodig än vad Annie är. Han kommer att sjunga hur många versar som helst på alla adventssånger som finns. Ända tills våran låga börjar brinna igen. Och vi kan dela med oss av vårt ljus. För det är det som behövs, att Gud tänder lågan i våra liv. Vi behöver inte göra det själv. Han står där med braständan ända tills det börjar brinna. Bara längtan finns i våra hjärtan. Då tackar jag alla som har kommit idag. Tack för en fin adventgudstjänst, att vi fått mötas tillsammans. Jag ska bara be en kort bön. Tack Jesus för att vi har fått träffats idag, Herre. Tack för att du har varit närvarande, Jesus. Tack för att du är världens ljus. Och att vi får vara små ljus som lyser för dig, Jesus. Var med oss den här veckan som ligger framför, Jesus. Låt oss lysa i mörkret, Jesus. Där vi går, Jesus. Var med alla som lever på den här jorden. Oavsett vilken situation vi är i, Jesus. Jag tackar dig för att du har din hand över oss, Herre. Du har din hand över oss alla, Jesus. Amen.